Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det här är en podd från L.
Idag i Underhuden kommer Kerstin Weigl och Kristina Edblom hit. De är journalister på Aftonbladet och har skrivit boken I händelse av min död, som handlar om hur kvinnor dör i Sverige, men ännu mer om hur de lever. De har liksom i 10 års tid dokumenterat varenda fall i Sverige där en kvinna har blivit dödad av sin partner eller ex-partner. Och de är här idag för att prata om det. Varmt välkomna.
Under huden med Kakan Hermansson.
Då hoppar vi över det här med lurar och grejer och så.
Gud,
bara
ja,
pratar det vi.
Känns gud, det känns ju bara...
Det känns som att du på radion på
80-talet. Ja, det gjorde jag.
Kerstin, hur länge har du varit journalist?
Jag har varit journalist sedan 1983. Jag orkar inte ens räkna ut hur många år det är.
Det är
ganska länge.
36 år.
Ja, det är ganska länge.
Herregud. Kristina?
Jag började som journalist 2006.
Och när lärde ni känna varandra?
2009.
Ja, vi vet nästan på dagen.
Berätta gärna om den dagen.
Vi hade ju fått ett mejl ifrån vår arbetsledare Maria Trädgård om att vi skulle träffas inne på redaktionschefens rum för vårens superprojekt, kallar hon det. Och jag har jobbat många år på Aftonbladet, så att jag visste vem Kristina var. Men hon var lite ny för mig. Jag hade bara tittat lite beundrande på avstånd. Så vem är hon, den här nya yngre kvinnan?
Ja, men och du hade ju varit borta precis, eller hur? Du har varit känslig.
Jag hade varit känslig några år och höll på att nyorientera mig. Så vi satt oss där i en soffa och skakade hand och bekantade oss med varandra. Ja,
så ja, det var väldigt otypiskt för hur ett så här vanligt utlägg, journalistutlägg, brukar se ut och gå till.
Men det var lite högtidligt.
Ja,
det
var lite Ville Trädgård då?
Ja, men de hade ju sett att VG i Norge hade gjort en liknande granskning och tagit reda på hur många kvinnor som dödats av sin man.
Mm. 73 dräpte kvinnor, heter den.
Ja, just det.
Men bra jobb.
Men vad menar de, 73 på hur många år då?
Under 2000-talet. Ja. Och vår chefredaktör, Janne Helin, var det vid den tiden. Han hade blivit väldigt entusiastisk för det här projektet, så att han ville att vi skulle pröva och göra något liknande. Mm. Helst ännu bättre då.
Deras var ganska krimmigt. De hade också gjort någon form av uppställning med alla fall. Och de illustrerades nästan alltid med en bild, en sån här polisavspärrning eller en ambulans. Mm. Och sådana här typiska bilder från förundersökningar eller så som man oftast rapporterar om mord. Och vi var väl ganska på det klara med direkt. Jag kommer inte ens ihåg. Det kanske till och med var vårt uppdrag att vi inte skulle göra på det sättet. Mm. Utan vi skulle verkligen försöka få fram de här personerna och berätta om dem som människor.
Mm. Fokus på det. Vilka var de? Mm.
Men hur liksom, hur kände ni på varandra? För att det är ju ändå så, det är ett mega uppdrag att få. Och liksom hur... Visste ni att ni hade samma feministiska analys? Alltså, vad hade ni för ingång? Vad hade ni för erfarenheter? Hur liksom prövade ni varandra?
Du vet, man tänker inte riktigt så. Du får tänka att det här är två nyhetsreportrar som får ett uppdrag att göra en granskning. Så på det viset är det ganska prosaiskt från början. Det handlar om hur sjutton skulle vi hitta hitta alla de här brotten. Mm. Och det fanns en metod som tog väldigt lång tid därför att det var lite krångligt. Vi var helt enkelt tvungna då att begära hem allt polisanmält dödligt våld sedan 1 januari år 2000. Alltså det var ju sedan 9 år tillbaka. Mm. Och de uppgifterna fanns hos 21 olika länspolismyndigheter. Och det fanns 2 brottskoder att gå efter. Och vi förstod snart att nästan alltid när en kvinna hittar stöd så anmäls det som misstänkt mord. Mm. Fast man är ganska säker på att det kanske är en överdos eller ett självmord. Så det var väldigt mycket att gå igenom. Så från början så var vi helt enkelt 2 byråkrater, höll jag på att säga. Ja, men faktiskt, så satt med långa, långa listor, jagade uppgifter, såg till att lära oss Excel på våra datorer, för det hade vi inte.
Ja, det var sånt också. Mm.
Ja, så att det var väldigt mycket facts. Jaga uppgifter, vara noggrann, orka läsa alla handlingar, orka fylla i alla de här miljoner rutorna Excel-dokument.
Mycket svart kaffe.
Det var så det började. Ja, mycket och liksom tråkigt. Man får ha en kamrerssjäl också om man ska orka med och vara undersökande journalist. Mm.
Sen hade vi ju inte en aning om hur pass omfattande det var när vi började.
Men tack och lov.
Hur såg uppdraget ut? Hur lät uppdraget?
Hitta varje fall då en kvinna dödats av en man eller exman i Sverige sedan den 1 januari år 2000.
Till
dags dato då, och det var ju våren 2009.
Mm. Men i boken, är det mellan 2000 och 2009 också?
Nej, det här var ju då för 10 år sedan. Ja, och precis. Sen har vi bara fortsatt. Och det har gått 10 år. Och vi har fortsatt räkna. Vi har fortsatt hitta varje fall och kartlägga de här morden. Och vi har intresserat oss för kvinnorna och barnen och också gärningsmännen. Och med den här boken så ville vi på något sätt sammanfatta de här 10 åren och våra viktigaste slutsatser. Och vi ville ännu mer än någonsin lyfta fram kvinnornas egna berättelser.
Mm. Så det som hände, hur vi hittade varandra, svar på den frågan, det var ju att under tiden vi satt där liksom begravde de här dokumenten och Excel-arken, så är det som att det långsamt avpixlas en bild av vad det är som har hänt. Mm. Dels när vi började prata med de anhöriga. Mm. Det var ju det. Vi visste att vi var tvungna att ringa till alla anhöriga. De hade ju rätt att få veta att vi gjorde det här.
Mm. Men har de laglig rätt eller moralisk rätt?
Etisk rätt.
Mm. Etisk rätt.
Ja, och dessutom ville vi ju. Vi hade ju en hunch om att de vet en massa saker. Och det gjorde de ju verkligen. Det är de som kände till jättemycket och sånt som inte sen finns med i rättsprotokollen. Hur våldsutsatt den här kvinnan hade varit, hur rädd hon hade varit, hur de hade försökt att hjälpa henne på olika vis. Allt det där var ju superviktig information.
Och hur de har sett sina mammor eller systrar och barn förändras och försvinna.
Och sen blir det ett mord som kanske inte ens nämns i tidningen mer än i några rader. Mm. Och så ringer vi ett antal år senare. Mm. Det var ju väldigt starka samtal.
Men hur, om ni skulle, ja, ni behöver inte generalisera, men hur var reaktionerna på när ni ringer? Finns det, ja, ofta blev de tacksamma, ofta blev de arga?
Oftast var det först tyst, ganska länge. Och då får man bara vara tyst och vänta. Och sen kunde det komma en djup suck. Och sen tycker jag ändå att oftast när vi väl fick tid att prata och förklara så var det ändå tacksamhet.
Mm. Väldigt få arga. Mm. Några kunde bli rädda. Mm. För de förstod inte vad vi var ute efter. Och man går liksom lite försvar. Vad är det här för någonting? Och vad har ni med min mördade mamma att göra? Men i slutändan så har vi väl nästan ingen som är arg på oss eller ledsen eller så. Men alla vill ju inte vara med i Aftonbladet.
Nej.
Men alla vill liksom ändå prata med oss.
Ja. Och vi är ju noga med att poängtera att vi kommer inte göra någonting mot din vilja. Vi kommer att skriva om det här fallet. Alla fall ska vara med. Men det är upp till er att bestämma i vilken omfattning och om vi får ha bild och så vidare. Sen så var det ju i de väldigt många fall så är det ju kanske först ett första samtal som är lite trevande. I början skickade vi också brev till alla för att förklara bakgrunden och varför vi gjorde det här.
På posten eller mejl?
Ja, brev på posten. Och sen så ringde vi tillbaks och kanske en eller flera gånger.
Mm.
Och i många familjer så är det ju flera som vi har pratat med också. Det finns syskon och föräldrar och barn. Alla vill vara med.
Har ni liksom... men jag kan inte... Ni måste ju liksom ha lagt ner hela ert liv i det här. Att få ta del av andras sorgarbete, skuld och liksom... Det måste vara så stort. Det är väl ingenting man kan bara lämna på jobbet och sen gå hem och laga en spaghetti.
Ja, det måste man ju ändå, för livet pågår ju. Men det är klart att det är väldigt intensivt i perioder. Men du vet, vi har alltid haft varandra. Vi har alltid kunnat bottna det. Så att under den här fasen så växer vi ihop, eller våra hjärnor växer nästan ihop. Vi börjar liksom kunna tala om de här brotten på ett sätt som bara vi förstår.
Och vad, hur kan det liksom låta? Och nu kommer ju inte vi andra förstå.
Nej, det är svårt att återstå.
Det är svårt, men det handlar om att vi talar om det här. I någon mening blir det som att man lär känna dem, förstår du?
Ja, det förstår jag verkligen.
Så vi kallar dem vid förnamnen. Och så, men det är precis som Agneta. Men jag tänker på att lillemor, hon hade ju också. Ja, absolut. Och Ann-Katrin. Fast å andra sidan så Elisabeths barn säger ju att, förstår du, det blir som ett samtal när man sitter i ett rum med personer som man... uppleva att man känner. Nästan.
Och jag tänker liksom att Ann-Katrin och Elisabeth och de uppskattar det. Jag tänker att de, om de är någon annanstans nu i universum, känner sig sedda.
Det är en jättefin tanke.
Ja. Att de liksom får upprättelse, inte bara alltså, i jordelivet, utan också att de får det någon annanstans. Om man nu tror på sånt, men det gör ju jag.
Det är så de anhöriga resonerar. De säger ju så.
För dem är det en upprättelse.
Men hur kunde det då se ut när ni tog er an ett fall? Om ni kan ge kanske ett exempel.
Ja, alltså om vi tittar på hur, när vi har från början och när vi har jobbat med det här för Aftonbladet, då är det ju i första hand domar och polisutredningar som vi går till och läser in oss ordentligt innan vi tar kontakt med familjerna. Men nu när vi har gjort den här boken, då har vi ju gått mycket längre. Då har vi ju verkligen försökt hitta alla tänkbara dokument.
Och tala med, även med sådär, vänner och kollegor. Och
ja, inte bara de närmaste anhöriga.
Nej, utan för att få en bredare bild av vem var den här personen. Och vi har också fått att läsa dagböcker och brev, och det finns ju sms-växlingar, det finns Facebook-konversationer, det finns många sådana källor också då för att försöka förstå vem den här personen var. Tidigare, vad vi har gjort tidigare också, att vi, det har varit viktigt för oss för att visa liksom vilka misstag som allt för ofta har föregått de här morden. Vilka,
alltså polisiära misstag?
Misstag av olika sorter.
Kring socialtjänst eller vården. Eller, ofta är det ju att det har blivit lite fel på väldigt många ställen. Och så har det inte funnits något helhetsperspektiv.
Och den första sådana vi gjorde var väl Karla egentligen. En kvinna, Karla, som mördades i Huskvarna 2010. Och där ansträngde vi oss så jättemycket för att bena upp vad som hade gått snett.
För hon var i kontakt med polisen samma, eller kvällen innan hon mördades. Och berättade om ex-mannens dödshot och att hon var rädd. Och dessutom deras två barn var hemma hos sin pappa. Och de fick också höra hans hot och hur uppjagad han var och så. Och polisen kom hem till henne på kvällen och hörde henne, och en åklagare fattade beslut den natten om att de inte skulle gå vidare, att de inte kunde vidta.
Det här kunde vänta tills imorgon, tyckte åklagaren. Och poliserna åkte aldrig hem till pappan, fast de visste att det fanns barn där som var rädda.
Men det här måste ju vara, ja, men det ska jag säga rakt ut. Alltså för mig då, som har varit feminist sen jag har varit för ung, för mig är det bara så, ja, det är kvinnohat. Det är kvinnohat liksom i alla instanser som vi har. Polisen, socialtjänsten, vården, bla bla bla. Men man måste också kunna uttrycka det på något annat sätt än kvinnohat och slarv. Alltså vad säger polisen? Vad säger socialtjänsten?
Alltså i varje sådant enskilt felaktigt beslut kan inte jag kalla för kvinnohat.
Nej.
Men vi brukar prata om att det är att synen på brotten spelar roll. Absolut, gör det det. Och det har varit ännu mer så för 20 år sedan, men det finns kvardröjande en syn på att de här brotten inte är att de är i någon mening familjetragedier. Alltså någonting som är privat.
Mm.
Och som är enstaka olyckshändelser som ingen hade kunnat rå för. Och privatlivets helgd liksom ligger över.
Och det är ju inte bara polis och socialtjänst och så, utan det är ju grannar som har hört misshandel som har pågått under kanske 20 minuter eller ännu mer.
Mm.
Att det finns en rädsla, en beröringsskräck. Vi ska inte knacka på och lägga oss i det som sker i hemmet.
När det är liksom, men så är det det här, om någonting så är det verkligen strukturellt.
Och så beskrivs det som något som bara sker sådär. Och på ett sätt så finns det väl någon sorts sanning i det, att det ofta är ganska impulsstyrda brott sådär. Men det är ändå för enkelt att prata om det som något som bara plötsligt sker, som en olycka.
Ja,
när, det så, det. När det nästan alltid har funnits varningssignaler.
Ja, och att det är väl överlagt många gånger.
Det är det också.
Ja, det är det också. Men vi har ju det med oss. Vi har ju det med oss brett också i populärkulturen. Alltså föreställningen om att de här morden är man, galen av passionerad svartsjuka och, förstår du, någonting ofrånkomligt, en familjetragedi. Men om vi tittar djupare bakom så hittar vi så ofta en kvinna som en längre tid har varit rädd att just det här skulle hända. Hon hade försökt att lösa sin situation på olika vis. Hålla sig undan, be om hjälp. Och ändå blir hon dödad.
Men jag menar, det är väl också så här, bilden av den här passionerade mannen har väl också mycket att göra med så här, könsrollen som män har. Att de, alltså också med deras sexualitet, att de är okontrollerade. De är kåta, då måste de ligga. Och män är våldsamma i sin natur. Att liksom allt det binds samman till en sån. Så är det bara.
Det är nästan arketypiskt det där ju, hur då mäns och kvinnors relation ibland kan gå snett, som att det vore en naturkraft så att säga. Och det är klart att det är ett problem, ett svåråtkomligt, men det är ju inte helt hopplöst att ändra på. Det går ju att ändra synen på brott.
Ja, precis.
Det är klart att det gör det.
Ja,
och jag har ändrat vår syn på barnmisshandel till exempel. Precis. Det är ju inte så här föräldrarnas privatsak om de vill slå sina barn längre. Det tycker vi ju inte.
Nej.
Utan vi ser ju det som brott som ska anmälas och som vi ska se allvarligt på och sådär.
Mm.
Så det är klart att det går att ändra.
Under huden. Under huden.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Om vi då till exempel tittar på det här Karla-fallet i Huskvarna, eller ni kan ta något annat exempel också, men hur, jag menar, för jag tänker att om ni begär ut vad heter det, polis under, för undersökningar och domstolsshohej som det, ja, ni förstår, då är väl det ganska kliniskt. Men jag tänker att när ni går och pratar med syskon, föräldrar, barn, att man får en mer reell känsla av rädsla, att det liksom, det blir mer personligt.
det är väldigt olika hur de här polisutredningarna ser ut. Mm. Och ibland, eller ofta kan gå att se tydligt att det här har verkligen varit poliser som har velat ta reda på allt, hela bilden. De har ansträngt sig extra för det och inte bara det som krävs för en fällande dom och, eller ett uppklarande. Men självklart så är det så att när vi pratar med familj och anhöriga så, och det inte är ett, för många av dem är ju också hörda av polisen såklart. De är ju viktiga uppgiftslämnare och så. Och inte minst för att ge en bakgrund. Och, men då får vi mycket mer information och det tror jag också gör, det är väl något av det som gör vår undersökning speciell. För att det finns ju forskare som har kollat på de här brotten och studerat dem, men det är nog inte någon annan som vi känner till som i den här utsträckningen har tagit
in. Är det kriminologer då?
Ja, precis. Mm.
Mm. Men vad skulle ni säga, och det här kan ni liksom berätta hur mycket som helst, vad är det ni får som inte forskarna får?
Det är ju en mycket klarare bild av förhistorien. Alltså det som vi läser oss till när vi läser en dom eller en förundersökning, det är ju bara en bråkdel av det våld eller den kontroll eller svartsjuka som har varit oftast. Mm. När vi pratar med familjerna så går det upp för oss att det har varit mycket mer påtagligt. Och framförallt den här vetskapen att hur farligt det är. Kvinnans som har varit så medveten om det. Hon kanske till och med har börjat planera för sin egen död, skriver brev eller talar om hur hon vill ha sin begravning.
För att hon vet att hon ska bli mördad eller för att hon tänker ta livet av sig?
Nej, för att hon vet att det är så pass stor fara hon lever med. Att det hotet är så verkligt för henne. Mm. Och sen också då barn som också lever med den här vetskapen och rädslan, föräldrar, syskon och så vidare. Det är ju framförallt den bilden som vi får som inte alltid kommer fram så tydligt.
Hur ser liksom familjemedlemmarnas oro ut? Är det många som har förstått under liksom tiden det har hänt eller kommer det som en chock?
Det är många som har förstått. Mm. Vi har ju träffat nu i sommar en familj. Det kanske du ska berätta om, Kerstin, för det var ju du som träffade dem. Men som,
ja, en av de här historierna i boken handlar om Anna Fält. Och då har vi haft kontakt med hennes familj under 3-4 år kanske. Mm. Både telefon och varit och hälsat på och sådär. Och deras skuld- och sorgearbete ser väldigt olika ut. Därför att Annas mamma tar ju på sig väldigt mycket av skuld. Hon tycker att hon kunde ha gjort mer för sin dotter. Medan de äldre barnen i familjen har väl också känt att de måste släppa. Mm. De har egna barn att tänka på, de måste gå vidare. Men det här är ju livslångt trauma. Mm. Som skapar väldigt mycket. Hon har ju förlorat sin tilltro till samhället. Hon har blivit väldigt ensam människa. Det har chockerat oss också att de anhöriga ofta känner sig så ensamma. Den här beröringsskräcken som vi nämnde. Och för henne är det så att hon ser ju människor gå över till andra sidan hyllan på ICA. Och hon är medveten om att människor undviker henne. Efter ett tag så blir omgivningen nästan lite aggressiv och tycker att nu är det dags, Johanna. Nu måste du gå vidare med ditt liv. Nu får du släppa det där. Och hon vill inte det därför att hon är fortfarande så rasande över de misstagen som begicks innan hennes dotter dog. Det fanns en kontakt med polisen till exempel. Det finns det är saker som hände före mordet som plågar henne.
Men vad menar hon? Vad menar mamman att hon kunde ha gjort mer själv?
Ja, det är för mig djupt gripande. Hon menar att hon kunde ha stöttat sin dotter bättre och annorlunda och hon ältar det mycket.
Mm. Och det är hon ju verkligen inte ensam om.
Nej.
Men det jag tänkte på egentligen framförallt är det här att det är så ofta som när det ringer på dörren, polisen kommer eller de hör någonting, då vet de redan vad det är som kommer. För de har levt med den här rädslan och maktlösheten att inte kunna göra mer för sina döttrar eller mammor.
Hur många gånger har vi inte hört det? Det ringer på dörren, där står några poliser och personen säger, är hon död nu?
Mm. Ja, att man liksom. Men då tänker jag så här, många som lyssnar nu på den här podden tänker så här, men Om man blir slagen en gång, varför går man inte då? Jo, men det ska vi berätta för er. För det finns något som kallas för normaliseringsprocessen. Det funkar ju inte bara så att man blir slagen och så går man.
Så funkar det inte.
Nej, och dels för att jag menar, vi har ett rättsväsen som kanske inte alltid har litat på kvinnors vittnesmål. Alltså både när det kommer till misshandel, våldtäkt, trakasserier med mer. Men det här är ju liksom en psykologisk aspekt också, om det finns barn eller djur inblandade. Hur skulle ni förklara normaliseringsprocessen?
Till att börja med så, alltså det har ju funnits kärlek.
Mm.
Ja, människan är inte okomplicerad när det handlar om kärlek. Det har det absolut att göra, och det är en sak. Mm. Och det tycker man också måste våga prata om. Sen är det väl saker som vi inte pratar om så mycket. Jag tänker på exempel då Anna Fält i den här boken. Hon är 25 år gammal när hon dödas. Och jag tänker att, jag då som är 60 år, tänker att det kanske finns en föreställning om att unga kvinnor idag, de har koll på de här grejerna. De vet hur farligt det är att fastna i en relation där det finns våld. Och de är mer feministiska och har mer och kan mer än vad jag kunde när jag växte upp på 70-talet. Men det kanske inte är så.
Nej, men det jag tycker inte man måste handlar kanske om kvinnorna heller. Nej, kanske handlar om precis. De här jävla männen.
Precis. Men vad det gäller Anna Fält så kämpar hon ju med sin självbild på något vis. Det är för mig väldigt gripande. Att även en, ja men, let's face it, även en mycket ung kvinna som man upplever som härlig, stark, frimodig, självsäker, kan absolut brytas ner i en sån relation.
I allra högsta grad skulle jag säga. Jag menar, det är inte, och det börjar ju också med det psykiska våldet, liksom det kontrollerande. Och det som jag tycker ofta är så, alltså så avgörande, är den här avskärmningen. Att den här kvinnan kanske slutar träffa sina vänner, sin familj. För om hon träffar dem så måste hon kanske berätta vad det är som händer. Men då kan hon bara avskärma sig. Jag menar, jag har hur många kompisar som helst som har levt i psykisk misshandel. Det ser likadant ut.
Sen tycker jag, vi pratade ju tidigare om synen på brotten och de här liksom kanske lite arketypiska föreställningarna om de här gärningsmännen och så vidare. Och de stämmer ju inte heller i väldigt stor utsträckning. Ofta är det ju män som är ganska sköra, osäkra, har olika psykiska problem eller personlighetsstörningar, och alla kvinnor har inte levt i de här typiska misshandelsförhållandena heller, utan det kan ha varit ett ganska snabbt accelererande förlopp där det bara blir farligare och farligare och går upp för dem hur farligt det här är. Och då kan det ju också finnas att det här är starka kvinnor som på något sätt också har velat hjälpa sina män eller pojkvänner att tänka att men om jag stannar kvar så kanske han mår bättre. Och det har ju funnits i vissa fall i alla fall en sån.
Det här betyder inte så mycket för mig, för att jag är stark och jag har ju mitt liv och mitt kontaktnät. Och
ja, men så som också kvinnans könsroll ser ut, att man är omhändertagande, själv uppoffrande, kanske i viss grad också själv utplånande, för det ska tas hand om.
Det ligger mycket i det. Tycker jag.
Och jag tänker att det är liksom en mega fördom att det är så här, också uttrycket så här, starka kvinnor. Som att starka kvinnor inte skulle kunna bli nedbrutna eller misshandlade. Det är ju.
Men för att omgivningen ska ta det här på allvar så kanske vi också måste prata om de här gärningsmännen. Därför att han ser inte alltid ut och beter sig så där som de flesta av oss tror.
Nej. Och hur tror du att folk tror?
Jag tror att de flesta tänker på en våldsam, högröstad kille, öppet, kontrollerande och så. Behöver inte alls svara. Vi skulle kunna, jag skulle kunna berätta kort om Agneta.
Gör det gärna.
Agneta var en kvinna, medelålders kvinna som hade 3 barn med sin man. Hon hade bestämt sig sedan länge för att hon ville skiljas. Han var svartsjuk och kontrollerande. Han var sjuklig. Han hade blivit arbetslös. Han hade jobbat som lastbilschaufför och blivit av med det. Och han var helt förtvivlad över att hon skulle lämna honom. Mm. Vad vi vet så fanns det inget fysiskt våld i den relationen. Men ständigt den här pressen, ständigt det här liksom bevakandet och svartsjukan och gnället också, att det var så synd om honom.
Men när du säger sjuklig så menar du att han var sjuklig fysiskt?
Ja, precis. Mm. Han hade krämpor. Mm. Mm. Och eftersom Agneta då ville skiljas så mådde han ju sämre än någonsin. Han kunde inte sova. Han gick till företagshälsovården. Så skickade honom till en sömnexpert. Så skickade honom till en annan läkare. Han fick antidepressiva. Han fick sömnmediciner. Och mådde riktigt pissigt kan man säga. Mm. En morgon så stod de ute på trappan. Och Agneta upplever att han försöker knuffa ner henne på trappan. Att han ville henne illa. Att han kanske till och med ville döda henne. Då ringde hon till polisen för första gången i sitt liv. Mm. Och polisen kommer och gör jättebra jobb. Det kommer en kvinnlig och manlig polis. De talar med Agneta separat och med hennes man separat. De tycker att han är lite konstig. Så ringer sin chef och säger att vi kanske måste få den här killen uppkollad. Han kan vara ett fall för psykiatrisk tvångsvård till och med. Mm. Okej, säger chefen. Och de tar med sig den här snubben och de åker till den ena kliniken efter den andra tills de träffar en allmänläkare som har tid att ta emot dem. Och när allmänläkaren ser att på en gång att Robert är ju inte psykotisk. För det krävs ju tack och lov ganska mycket innan man får lov att låsa in en människa som är psykiskt dåligt. Ja, så då ringer han till Agneta och säger att ja, men jag kan inte skriva något vårdintyg på din man. Han är inte psykotisk på det viset så att jag har nog rätt att göra det. Och då säger Agneta, men vad ska jag göra då? Jag är jätterädd. Och säger läkaren att ja, men det här är inte mitt område riktigt så du får väl ringa någon kvinnojour.
Ja, det faller mellan stolarna.
Då ringer Agneta socialtjänsten för första gången i sitt liv också. Och säger att jag är jätterädd och kan någon följa med mig hem. För att jag behöver packa ihop lite saker och det finns ingen som har tid just nu. Och då säger de att nej, men det är nog en polissak i så fall. Och polisen kör hem då, den här mannen släpper av honom vid grinden och då går han in och dödar Agneta. Sedan ringer han polisen medan brottet pågår och larmar själv. Det är ett ganska vanligt scenario. Det är inte så svårutredda brott, förstår du. Men ofta ringer de själva in och berättar vad de har gjort.
Mm. Var det han har huggit henne?
Han har slagit ihjäl henne med en hammare.
Mm.
Så hon dör senare på sjukhuset. Men här har vi då, det här är så typiskt också tycker vi. Därför att vi har, poliserna släpper av honom utan att gå med in och kolla att Agneta är okej. Men då har de inte begått något tjänstefel. Utan många poliser skulle säkert tycka att ja, men det ska man göra. Men det är ju som inget formellt fel.
Och när de släpper av honom, då vet de om varför de är där?
Och de vet ju att de har hämtat honom för att hans fru är rädd för honom.
Mm.
Och de tycker själva att han verkar lite konstig. Men de begår ju liksom inget tjänstefel.
Och vad betyder konstig?
Det är en känsla som en polis absolut kan få för en person. Att han uppträder lite stirrigt. Man får ingen riktig kontakt med honom. Att han inte verkar riktigt okej. Okay. Och sen så är det socialtjänsten. Och det ingår inte i deras arbetsuppgifter. Alltså när Agneta ringer så är det ju liksom en orosanmälan. Så att de måste hjälpa henne. Men just att genast åka hem med henne och packa kläder. Det är inte heller tjänstefel.
Det känns ju...
Efteråt så tycker de att vi skulle ha gjort bättre. Men i situationen så är inte det. Och den här läkaren, han har ingen rätt att låsa in en kille som...
Nej.
I och för sig verkar deprimerad och inte vill skiljas. Men det är ju inte skäl för att låsa in någon för psykiatrisk vård. Och det här är liksom så typiskt att det finns misstag. Men inte... Liksom, alla har gjort fel, men inte jättefel.
Nej, fast samtidigt så tycker man att den övergripande som övergripande problemet som hela tiden upprepas är ju att folk inte inser att det är akut. Vi väntar tills imorgon. Nej, vi följer inte med honom in för att han kanske väntar med att slå henne tills imorgon bitti eller senare.
Mm. Och då var de ändå ganska ambitiösa de här poliserna. Ja. De tog sig tid. De ägnade ju flera timmar.
Det här är ändå en ambitiös, det här är ändå ganska ambitiös ansats av samhället, kan man säga.
Man jämför,
som ändå går åt helvete om jämförelsevis, där man kanske inte gjort någonting.
Men i, av det här. Om man då sen i förhöret på den här mannen som mördade henne, Agneta, berättar han hur han sitter och planerar i polisbilen hem att han ska slå ihjäl henne?
Nej, hans historia är att han tappar fattningen. Och när han sedan ringer in till polisen så är det väldigt intressant hur han uttrycker sig. För han kan liksom inte säga det rent ut. Jag har slagit min fru med hammare. Utan han säger att det har varit lite bråk här med grejer. Ja, vi har bråkat här lite. Ja, det finns en person skadad här. Han kan liksom inte...
Det är blod.
Han kan inte... Liksom uttrycka det på något annat sätt.
Och det är vanligt när de här männen ringer.
Och vi har ju också genom åren haft kontakt med ungefär 20 män som är dömda för de här brotten. Och det är väldigt tydligt. Och då har vi alltid sagt att för att vi ska kunna intervjua en dömd mördare så måste det vara någon som ändå tar ett visst ansvar, som har erkänt och är beredd att diskutera vad som ledde fram till det här och så. Och även fast de då säger att de tar ansvar och visst det här var fel, så är det väldigt tydligt att de också hela tiden, men jag är inte kapabel att slå ihjäl någon, det är väldigt vanligt, jag kan inte mörda någon, fast du gjorde det, och sen hittar de också ofta väldigt många omständigheter kring som då kan förklara de här morden eller olyckorna då, nästan som det beskrivs som något som bara hände.
Och då är det återigen synen på brottet. Det är klart att vi önskar att det hade funnits lite mer starka larmsignaler hos den här läkaren och hos de här poliserna. Att kombinationen, en man som uppträder så att hon blir rädd, att kvinnans rädsla är en varningssignal som ska tas på allvar. Att han är så här ynklig och deprimerad och självömkande och så vidare. Det finns för lite kunskap om vad som kan skapa en farlig situation.
Det är ju där då jag skulle kalla det kvinnohat. I en perfekt värld där alla var lika mycket feminister som jag, skulle ju en läkare tänka så här. Ja, han kanske, och med också den bakgrunden som hen har, han kanske kommer gå hem och slå ihjäl henne. Men nu lever vi inte i den perfekta världen. Det kan jag berätta för er. Men de här männen som ni, som är dömda, som ni har intervjuat. Jag har intervjuat en del kvinnor som har varit i misshandelsförhållande, som fortfarande lever. Och som, det som de hela tiden upprepar är ju att männen säger till dem när de slår dem: hade du inte varit så här uppkäftig, hade du inte sett ut så här, hade du inte gjort detta och detta, hade jag inte behövt slå dig. Att man hela tiden lägger över skulden på kvinnan.
Mm.
Är det någonting som finns... Alltså hos de dömda männen som har mördat?
Ja, absolut.
Ja.
Om du inte hade försökt ta mina barn ifrån mig. Om du inte hade lämnat mig och så vidare. Mm. Absolut.
Mm. Mm. Om du inte hade uppträtt så här. Om du inte hade kritiserat mig återigen för och så vidare. Absolut.
Men är då... Jag brukar alltid säga att våldtäktsmän och män som misshandlar kvinnor inte är psykiskt sjuka, utan att de bara är män som är lite störda. Vad säger ni?
Ja, det vi vet mycket om är ju som är männen som har dödat.
Mm.
Det här är ju extremfallen av våld i nära relationer som slutar med mord. Och då har de ju alltid, nästan alltid, allvarliga personliga störningar. Och en del är ju sjuka. På
Vad
riktigt.
Är det för störningar?
Det kan ju vara sån här emotionell, instabil personlighetsstörning. Borderline, som det oftast kallas i så här vanligt tal.
Mm.
Och då är det ju den här mannen som har väldigt svårt att klara av en separation. Som blir osäker och tycker synd om sig själv. Och i de här trängda lägena då kan bli väldigt aggressiv och... Så.
När han inte längre kan resonera överhuvudtaget kring sin situation, så verkar det som någonting annat tar över.
Men är det här personliga störningar som ploppar upp när det kommer till en separation, eller har han alltid varit så?
Men personliga störningen i sig är ju inte anledning till att de har blivit mördare.
Nej.
Nej, det får man ju verkligen komma ihåg. Och vi kanske har personlig störning lite till man, så om vi skulle titta djupare på det.
Ja. Så de allra flesta psykiskt sjuka begår ju inga brott överhuvudtaget. Precis. Så att det går inte att använda sig av den förklaringen.
Nej, då hamnar man ju alldeles galet. Men det är ändå någonting som är värt att lägga märke till, tycker vi. Därför att de är ju inte riktigt så här vanliga våldsamma män, om du förstår. För att våld i nära relationer, det pågår ju hela tiden och överallt och i alla miljöer och samhällsklasser och förhållanden och så. Men just när man tittar på de här männen som har dödat, så blir de ju speciella. Och det är dels med depressioner, självmordstankar är vanligt. Det är också en vanlig signal som är värd att lägga märke till. Och om man då lägger på att om man har förlorat jobbet, återupptaget ett missbruk, och så är det, då verkar det som att det finns ett antal triggers då som har då skapat den här situationen.
Men ser ni, jag förstår att ni har ju så sjukt mycket att göra, men om man jämför till exempel våld med dödlig utgång med brott där män har misshandlat kvinnor till att de nästan har dött, finns det liksom,
ja, då måste man väl hamna på kan man absolut hamna på. Mm.
Det är ju några av de här fallen också som är kanske mer misshandlar, där det är kvinnor som har levt i misshandel och där de har egentligen misshandlats till död. Så att och det kanske det lika gärna kunde ha skett någon av de här tidiga gångerna när de allvarligt har nästan slagits till ihjäl. Mm. Och det finns ju kvinnor som har vårdats på sjukhus akut med allvarliga misshandelsskador och som sen skjutsas hem av polisen.
Mm. Och sen och sen dör de.
Ja,
eller kanske överlever.
Ja.
Det här är så jävla deppigt.
Men jag hoppas att man inte läser den här boken och tycker att det är deppigt. Och det här är ingen idé att hålla på med. Och det är knappt någon mening med att ringa polisen. Tänk om någon skulle tänka så. Det skulle ju vara för oss fruktansvärt.
Men jag tänker tvärtom. Det här är så jävla deppigt. Och nu köttar vi på. Mm. Alltså så. Jag tänker att det får ju finnas plats för båda sorters känslor. Att det är så man måste också inse allvaret i liksom det här strukturella problemet som vi har över hela världen. Mm. Att män dödar sina kvinnor och sina ex.
Men att du blir så engagerad, det är ju fantastiskt. Det är meningen att de här berättelserna, att man genom de här berättelserna ska förstå en massa saker. Och bli uppmärksam på massa saker.
Mm.
Och kanske till och med arg på massa saker, absolut.
Ja, men arg. Jag kunde nästan inte. När jag fick hem boken, då precis när den kom, då öppnade jag bara den på måfå och läste en sida och liksom grät och ville kräkas för att det var så vidrigt. Och då är jag ändå van vid det här. Jag har gjort ett jättestort, soloutställning som handlar om exakt detta, som heter Jag ska begrava dig, där jag intervjuar två kvinnor. Alltså då har jag haft liksom kontakt, dels har jag annonserat efter såna här kvinnor, men också via kvinnojourer som är ett sån viktig instans i vårt samhälle. Intervjuat kvinnor om deras erfarenheter och transkriberat, gjort manus och har skådisar läst monologer. Det var ingen kul utställning, men någon måste göra den, tänkte jag. Jag ser det som liksom toppen av det patriarkala berget som vi alla liksom står på. Och som feminist tycker jag liksom att det är inget som är så här, och sen så finns det våld mot kvinnor. Det är så himla centralt i vårt samhälle. Allt från hur så här, pojkar är på förskolan till det här. Och hur porren, liksom hur det syns i porren, hur det syns i populärkulturen. Och hur det ser ut i allas våra liv. Och jag lever ju inte ens i ett heterosexuellt förhållande. Men jag ändå tycker att det här är så viktigt.
Mm. Hur, när du träffar kvinnor då som levt i såna här relationer, och så, vad brukar du säga till dem om hur de ska komma ur sin situation?
Dels att de ska berätta hela tiden för sina kompisar. Och också och familj, och att de ska anmäla så att det finns på papper liksom. Och också att de ska säga till sin anhöriga att de ska anmäla. De ska ringa polisen alltid så att det finns på papper. Och sen så finns det vissa som har överfallslarm. Då säger jag, alltså vid minsta tillfälle, tryck på det där. För att då kan det ju komma, alltså om man har sånt där larm, då kan det ju komma liksom fyra liksom bilar. Låt honom se att det där är vad du liksom dealar med. Och sen är det ju det där, man kan ju säga till kvinnor att de inte ska gå tillbaks. Men det är ju, alltså lever man i sånt där destruktivt förhållande så är det ju också någonstans det man känner till. Och då är det ju det är lite skönt att gå tillbaks till det. Man känner det. Mm. Och också kanske ofta för att han hotar med att ta livet av sig.
Mm. Precis.
Som många män gör. Mm. Och så har man barn. Och det som jag tycker man pratar väldigt lite om, som Karin Holmberg är bra på att prata om, det är djuren. Att det är inte ovanligt att männen skadar de här djuren som finns hemma. Dödar hundar eller katter. Eller tar dem. Men alltså mest är jag ju bara där för att jag vill lyssna på de här kvinnorna och lära mig. Och sen kunna liksom berätta för andra människor.
Det är viktigt det du säger nu, att lyssna utan att döma.
Ja.
Det kan vi se hur avgörande det är. Mm. Att få berätta utan att bli bedömd.
Mm. För att alla ställer sig frågan egentligen så här, men hallå, varför går du inte första gången du blir slagen? Men det är inte så lätt. Och där har ju, det är väl några kvinnor som har skrivit den här boken, Varför går hon? Som används mycket, tror jag, i undervisningssyfte. Karin Holmberg har ju varit med och skrivit den, tror jag.
Det är också en missuppfattning som ju alla måste känna till, att det är lätt att se det som att eftersom hon går tillbaka nu så kan det inte vara så farligt med det här våldet, för hur skulle du kunna gå tillbaks? Men i själva verket är det nog ofta då ett tecken på istället att det är farligt.
Mm.
Därför det blir lite säkrare att vara kvar, särskilt man har barn tillsammans. Därför att då har man lite koll.
Det ser vi ju gång på gång hur kvinnorna har haft som strategi att behålla, antingen att gå tillbaks eller för den del behålla kontakt, som en av kvinnorna som vi skriver om i boken, Kim Hedberg. Hon började ju skriva ett brev till sina barn och sin familj för många år innan hon sen mördades. Och då, där hon var det är så tydligt när man läser det här brevet, och att hur medveten hon var om att det var så farligt. Och hon, jag tror till och med hon uttryckte det så. Det kanske låter som att jag planerar för min egen begravning, men det är precis så det är. För jag är medveten om att vad som helst kan hända. Och sen gick hon tillbaka och de hade en liten så av och på relation. Men efter skilsmässan så fortsatte de att hålla kontakt med sin exman. Och det var kanske svårt att förstå för många i hennes omgivning. Men sen hände det en sak, att han slog sönder hennes lägenhet. Och det blev som en väckarklocka för henne, och då bröt hon totalt med honom. Och det var ju då det blev riktigt farligt. Och då gick hon ju med telefonen i handen och 112 inslag var hon än gick, och gjorde egentligen allt. Hade kontaktförbud, antecknade varje gång hon såg honom, antecknade varje överträdelse och så vidare. Och sen lyckades han ändå finna henne då när hon var på väg hem en kväll. Och där har ju vi pratat med både nära vänner till henne och hennes döttrar. Och de har ju verkligen förstått och insett att det var hennes strategi att hålla kontakt. För att det var så farligt.
Och så blir det livsfarligt när hon bryter all kontakt. Och det är hela tiden. Man kan ju också känna en viss förtvivlan över att det är så himla svårt att komma loss på riktigt. Ja. Och att de här kvinnorna inte är garanterade någon säkerhet. Och jag är inte ens klar över hur vi ska komma dit. Mm. Att man säkert kan bryta. Men det händer hela tiden.
Det är ju helt stört att kvinnor måste ha strategier för att liksom kunna överleva.
Mm.
Jävla sluta döda kvinnor. Hur svårt ska det vara att låta bli med det? Det finns ju också ett sånt vrede i de här männens manlighet. Alltså jag tänker att den, liksom den kombinationen av att bli lämnad och att ens manlighet blir krossad, den vreden syns i hur kvinnorna sen blir mördade. Eller hur?
Det är ett övervåld
som
är... Ja, det är nästan obeskrivligt. Det var en av de sakerna när vi satt och Kristina och jag för 10 år sedan och hade börjat med det här arbetet, när det går upp för oss vad som har hänt. Herregud.
Ja, det var verkligen, om ni orkar, så kunde det vara 64 knivhugg, och då var det kanske ett mord som inte hade skrivits en rad om, möjligtvis en kort liten notis. Och det var bara så, det bara upprepade sig. Det var så hela tiden.
Med de här kvinnomorden?
Ja.
Hela tiden.
För vi satt ju då med, vi hade ju, la ju ett pussel också, för att vi hade plockat ut, försökt hitta så mycket notiser vi kunde också, för att säkerställa att vi inte missade någon när vi gjorde de här slagningarna i polisregistren som Kerstin pratade om. Och i domar och så kunde vi ju läsa oss till vilket fruktansvärt övervåld det var. Och det är så, och så är det ju fortfarande.
Det är ju så hemskt också för de anhöriga. Det är...
Fy fan.
Du kommer ihåg att vi talade mycket med Lisa, söner. Vi talade med en man som hade köpt en stor melon. Och sen köpt en kniv och så attackerade han då den här... frukten med en kniv, därför att han, det var för honom så obegripligt hur han ville, han behövde liksom få känna hur lång tid tar det att stöta en kniv i en kropp så här många gånger. Det var hans sätt att liksom bearbeta det.
Antalet.
Vänta, är det här, antalet, vänta, menar du en anhörig eller en
son? En son som köpte en vattenmelon, för att det var hans sätt att försöka verkliggöra att någon kunde sticka en kniv så många gånger i en kropp. Hur lång tid kan det ha tagit? Hur kan det ha... Hur var det?
Ja, och kniv är ju det vanligaste mordvapnet.
För att man hittar det hemma?
Ja. Och nästan alla kvinnor har ju omfattande så här avvärjningsskador också. Att de har blivit också på händer och armar och så. Att de har försökt skydda sig.
Mm. Den vanligaste platsen är hennes sovrum. Är hennes säng. Och det, vad det säger oss är ju att hon har försökt att dra sig undan.
Man går och lägger sig.
Man går och lägger sig, eller hur? Täcket över huvudet och sådär. Imorgon är en annan dag och man vill.
Men han försöker inte mörda henne i sömnen?
Nej.
Nej. För att han vill... Alltså för att han vill ta livet av någon och...
I det läget så har han fokus på att döda henne.
Mm. Men det, i boken står det också att det är liksom... Det är inte ovanligt att de stampar ihjäl kvinnorna.
Ja, det
är att man tar de här orden i munnen är så jävla sjukt.
Mm. Ja. Men det var ju, det har ju vi pratat om när vi, det var ju någon gång när vi hade suttit de här, för då 2009 när vi gjorde den här första granskningen som resulterade i en lång artikelserie i Aftonbladet när vi mot slutet, och då satt vi ju med våra Excel-ark, och sen när vi hade fyllt i, och då var det 153 kvinnor som hade dödats mellan år 2000 och år 2009. Och då satt vi och bara läste, för då hade vi just en kolumn som var för mordvapen, och så satt vi och bara läste de här orden. Hammare, kniv, 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 strumpbyxor, kniv, kniv, stekpanna, pistol, kniv, kniv och så vidare. Och då kommer jag ihåg att vi, då kom tårarna.
Ja,
det blev så
första gången vi grät.
Tydligt. Det är bara, som du säger, bara ta orden i sin mun kan ju kännas...
Det är väl det stora värdet samtidigt med den här undersökningen, att vi har tagit fram fakta. Att den här frågan inte bara får vara... åsikter och debatter, för det är ju självklart att det är oacceptabelt att barn ska behöva se sin mamma mördas, men att man också har facts.
Det är också oacceptabelt exakt så här är att det. Kvinnor ska mördas. Men och så alltid när det kommer till kvinnor och kvinnofrågor så reduceras det ju till känslor och åsikter. Det här är absolut känslor och åsikter, men det är ju också då fakta.
Mm. Det är viktigt.
Och någonting, alltså nu får det ju hända någonting. Men det kanske det gör hela tiden. Vad vet jag? Alltså det måste ju...
Jag tycker inte att det står stilla under de här 10 åren.
Men vi vet ju också att... vad är det? 17 om året?
16 till 17.
Ni kommer ju skriva fler artiklar.
Ja. Nej, men det här är ju inte... Alltså de här morden ligger på ungefär samma nivå. Men de ser ut att minska också. Vi tycker att det finns ett större intresse politiskt. För sådana här saker måste börja uppifrån.
Mm.
Det har sjösatts den ena utredningen efter den andra. Och i de flesta fall så kanske det inte har någon effekt. Men det säger någonting om i alla fall intresset.
Mm.
Äntligen så finns det med i utbildning för socionomer. Våld i nära relationer har inte funnits till framför.
Ja, det är ju helt galet.
Så det går ju väldigt långsamt, sådana här saker.
Också
och det finns inte kanske riktigt den här enorma beslutsamheten som samhället måste visa.
Nej, men det är också kvinnor som driver den här frågan mestadels.
Mestadels.
Om man låter liksom feminister kartlägga samhället så ser vi ju var vi behöver liksom sätta in pengar, vilka instanser vi behöver liksom kötta på med.
Staga upp ett skydd för en våldsutsatt kvinna. Absolut, jag är med på varje dag. Men tänk när han liksom har dömt för de här brotten mot henne och avtjänat sitt straff. Då har vi ändå ett rättssamhälle som vi ändå gillar någonstans. Mm. Som säger att då är man fri.
Mm. Jag tänker mer bara att man måste se sanningen i vitögat. Det gör ju kanske vi tre och några andra. Men så här, man måste erkänna hur samhället ser ut. Mm. Det är för jävligt för så många människor. Vi lever ju inte i ett jämställt samhälle. Då får vi ju ha resurser för att liksom hjälpa våldsutsatta kvinnor. Och barn och djur liksom.
Mm.
Jag undrar hur det här arbetet har påverkat er.
Ja, säg
ni
det.
Ler båda två.
Vi får ju den frågan och den är svår att svara på. Men det här är ju på något sätt en del av, i alla fall för mig, en del av mig. Och alla de här kontakterna och relationerna och, som båda har varit tunga men också fantastiska. Som att få de här förtroendena och berätta. Att ha kontakt med barn och följa dem, växa upp och få deras förtroende att berätta om deras mamma och berätta om det svåraste de har varit med om som inte ens kanske går att föreställa sig. Det är svårt att säga exakt hur det har påverkat mig, men det är en stor del av mig och jag har det med mig hela tiden, tror jag.
Och ser på hela mitt kroppsspråk att jag blir liksom obekväm, förstår du? Men det är för att jag tycker det är ju ett arbete.
Mm.
Och det är klart att det finns enskilda dagar när jag går hem och är inte kontaktbar och jag kan känna mig otroligt berörd, särskilt av barnens berättelse.
Mm.
Och sådär. Men det är ändå ett arbete, det blir liksom så svårt att prata om. Det finns en grej faktiskt som jag har tänkt på, att jag har slutat att läsa svenska deckare.
Mm.
Alltså det intresserar mig inte längre. Mord i fiktion intresserar mig överhuvudtaget inte.
Nej. Men jag menar, ett jobb säger du, men du hade lika gärna kunnat skriva om Manchester Uniteds senaste liksom köp, men det gör du ju inte.
Nej.
Eller kanske gör på fritiden, men jag menar, det är ju detta som blev ditt intresse.
Ja.
Men om det sker ett sånt här mord, ringer de direkt er och bara, nu skriver ni om det. Är ni de personerna som gör det?
Vi är ju inte nyhetsreportrar riktigt på det sättet längre. Vi ingår i Aftonbladets grävgrupp och du, Kerstin, får ju ibland skriva mer kolumner för att få djupa och gå vidare.
Så vi gör ju andra saker också och har andra roller.
Mm. Så våran roll är väl mer att samla helheten och berätta. Än att gå in i varje enskilt fall när det dyker upp i nyhetsflödet. I alla fall.
Så någon gång om året så uppdaterar vi då den databas vi har. Och som ligger, vem som helst kan titta på det på Aftonbladet. Och så får vi otroligt mycket, jag får mejl fortfarande varje dag. Faktiskt, från människor som vill diskutera denna frågan. Vill berätta någonting, söka kontakt, frågar och så. Så vi har blivit nästan som absurt nog, nästan som någon slags myndighet. Och vi vet att de sitter på Socialstyrelsen och på Brottsförebyggande rådet och så. Och navigerar efter vår undersökning.
Mm, och en sak ska vi också stryka under. Kvinnojoursverksamheten i Sverige. We love you.
Mm, jätteviktigt.
Gud vad de jobbar. Och det är många där också som jobbar volontärt och vi ser er och ni räddar ju liv hela tiden.
Ja.
Men alltså, Kerstin och Kristina, det är sjukt för min mamma och syster heter ju det. Alltså, ni två, förstår ni hur underbara ni är?
Men snälla,
nej, men alltså, förstår ni vem ni är? Alltså, jag älskar er.
Säg mer.
Nej, men alltså, fattar ni vad ni har gjort för de här kvinnorna och de här anhöriga och liksom för kompisar, kusiner, kollegor?
Fast jag vill nog säga stopp där, för det är också, nu har vi har kommit med den här boken och vi får mycket uppskattning för den och vi är jätteglada att den uppmärksammas och det är så viktigt att det här ämnet och de här berättelserna lyfts fram. Men den stora insatsen tycker jag, den ligger ju hos de här personerna som har gett av sina liv och ställt upp och berättat och låtit oss få komma så nära. Och det de gör är ju, det är ju så mycket svårare än vad vi har gjort, tycker jag. Alltså de gör det fast att det har kostat på och varit jobbigt och tungt. Och
den här boken hade du inte kunnat göra utan dem.
Påverka relationer.
Ni är två så typiska kvinnor att jag liksom... Men ni kan inte bara vara, kan inte bara säga tack?
Tack. Jättestolt.
Underbara är ni. Alltså ni är så bra... Köp den här boken. Det blir inte så fel att uppmana till lite konsumtion. Alltså ni, jag älskar er, ni är helt otroliga. Ni är liksom, jag känner sånt hopp. Och det är inte som du sa i början, Kerstin, att bara, nej, men jag vill inte att folk ska bli deppiga i den här boken. Jag blir skitdeppig, men jag vet ju redan att det är så här vidrigt är det. Och ni måste läsa den här boken även om ni läser bara en sida i taget. Sen kan ni varva med att spela ett spel på mobilen, för så gjorde jag. Och ni får gråta, och det är inte jobbigt att gråta, men ni måste veta detta. Och ni män som lyssnar på den här podden, ni måste läsa den här boken. För det är ju liksom oftast vi kvinnor som drar det här lasset. Tack för att ni kom, jag är så glad för att ni kom. Och fan vilken ångest jag hade innan jag skulle intervjua er, men det kändes ju till och med bra.
Tack för att du fick komma.
Ja, tack för att du
vilka
fick
spännande
komma.
Frågor du ställer.
Tycker du?
Ja, faktiskt svåra, därför att du är så... direkt och uttalad i dina åsikter, och det är spännande för oss.
Håller tillbaks, det gör jag inte.
Nej.
Ni har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson, och
Kerstin Weigel,
Kristina Hjöldblom.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson, en podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.